Podplay.
Vi sänder live ifrån NATO-högkvarteret där vi högtidligen är inbjudna. Dava, producenten här. Förresten, välkommen till podden Inaktuellt med Jonas Nilsson och Hans Wiklund. Dava, succékillen, du satt och snackade här och baktalade gamla poddar och skit, och de hade fingrarna i fel trosbotten och trossbotten och syltburk och allt vad det var. Har du gått och blivit lite stöddig där? Varför att det har gått bra? Ska han ha en mick här, Hans? Vad säger du?
Nej. Han är ju producent. Han ska ju hålla sig jävligt passiv i det här. Vi brukar ju inleda programmet genom att skälla på en producent. Förut hade vi den där von Lindskov, men han vart ju häktad sen.
Ja, men Lindskov hade ju ingen som helst kompetens. Han hade ju bara impotens. Det var ju diagnostiserat på urologkliniken. Jag går själv på samma klinik faktiskt.
Sen var det här med Dawas bakgrund, att han skulle vara döpt efter ett bergsmassiv i Tunisien. Nu har vi kollat på det här, Dawa. Det finns ju inget bergsmassiv i Tunisien, så att det här faller ju på sin egen orimlighet.
Det är lika okänt som redovisning och revision för din farsas restaurang i Norrköping. När kan vi komma och käka gratis?
Jag skulle precis säga det. Ni är välkomna när som helst.
Ja.
Falafel och vitlökssås.
Ja, vi var ju hungrig, Jonas.
Ja, verkligen. Jag har en present, Dava, men jag har gått och förlagt skit. Vi får ringa till Andra Missing People, för det är en upplösbar present med hålroterande bak. Vi börjar med lite Outlaw Country. Ska vi inte göra det, Hans?
Ja, det gör vi.
Håll stilen. Dava, det här får du betala stimpengar för. Lindskov var ju alltid tokig på det. Jag satt och tjafs om det här på surt rödvin på tändstopet. Jag spelar svensk Outlaw Country, dels för att det är bra och dels för att ni får betala stimpengar, ni som äger hela Podplay-skiten.
Jag tar den.
Bra. Är tufft.
Jag gör som andra, jag tjänar mitt bröd. Om till någons glädje eller någons död, det kan väl inte jag bry mig om. Det handlar om någonting så enkelt som bara 16 ton lådor av trä. De kör jag i natt, kanske över en gräns. Och skulle det gå vägen så
det
får jag...
Det handlar om smuggling med, herregud, det här är ju Luleås svar på Waylon Jennings, va? En basbariton, och han var inte ett dugg kriminell, men han var släkting till dig. Det här är Gunnar Wiklund.
Jag vet, min anfader.
Ja, är han det? Du har ljugit förr i podden. Du, ja. Du är ju som Carl von Linné, du forskar ju med rasbiologin. Alltså.
Ja, men så här var det när jag var liten, så då var ju Gunnar Wiklund ett stort namn, så att säga. Mm. Och då fick jag ofta frågan, eftersom jag heter Wiklund, att är det så att du möjligtvis är släkt med Gunnar Wiklund, den sångaren? Ja, och då kunde jag ju lika bra säga ja som nej, inte sant? Och då sa jag ju normalt ja. Ja, visste jag det. Vad fan säger du? Oj, det var inte dåligt. Nej, det var inte dåligt.
Ska du ha en grogg, grabben? Här knäpper jag upp byxorna, vet du. Jag är grosshandlare. Jag heter Sjökvist och jobbar i Knohult med egen butik.
Ja, nej då. Nej, men så att vi är egentligen inte släkt då, utan, men det har ändå kommit en mytologin kring mig själv, så är Gunnar en nära släkting.
Men enligt mytologin om dig själv, Hans Wiklund, skulle du egentligen vara nere nu och titta på skumpande tuttar nere på stranden i Cannes? Mm. Filmfestivalen i Cannes drar igång. Och var det inte där som en massa unga, olyckliga tjejer från socioekonomiskt utsatta områden faktiskt visade brösten för att slå igenom som fotomodeller? Det var ju folksamlingar på stranden i Cannes back in the days. Och så plåtar de stackars tjejer som visar tuttarna. Och sen blev de där tjejerna fotomodeller. Brigitte Bardot började väl sådär, va? Ja, hängde ut tissarna ner på beachen.
Just det stämmer. Ja. Och sen levde det där ryktet kvar väldigt länge. Det här var ju på 60-talet, va? Så att, sedermera, så när jag började åka på festivalen, det var i slutet på 80-talet, 87 var jag där första året, och då, vid den tiden, så var det egentligen ingen tjejer som tappade BH'n, så att säga. Däremot hade ju porrmässan då gjort entré.
Det är det första året jag åker ner, nämligen.
Du hade varit i Cannes, Jonas.
92, jo då. Aha. Vet du vad, Emma, ett ex till mig, hon hade... Hennes föräldrar hade lägenhet i Aix-en-Provence. Oh. Så vi tog bilen till Cannes, en hyrbil, en jävla Fiat Uno som stannade, och då blev det bråktjafs. Men den tjejen glömmer inte jag, Emma. Nej. Och hennes fantastiska föräldrar.
Ja. Men vad hade hon med porrmässan att göra?
När vi åkte ner till Cannes, du säger att jag aldrig varit i Cannes.
Jo.
Objection,
ja, men det, ja, men det kan du förvisso vara. Det var den enda människa som har varit i Cannes.
Nej, det är en klassmarkör.
Det är kul också att vi har tre svenska filmer som tävlar på filmfestivalen i Cannes om Guldpalmen. Ingen av filmerna talar man svenska. Först har du den här Tarik Salehs film Boy from Heaven, där talar de arabiska, den utspelar sig i Egypten, och sen så är det en Sara Amir som har gjort en film som heter Holy Spider, utspelar sig i Iran, där talar de persiska, och sen är det Ruben Östlunds Triangle of Sadness, och där talar de engelska.
Fast Ruben Östlund, han är ju gammalt mobbebarn från Göteborg. Han gjorde The Square. Han är väl åtminstone etnisk svensk för att tala Carl von Linné.
Ja, det kan det väl vara, men filmen känns ju inte särskilt svensk överhuvudtaget. Det är ju det jag vänder mig mot faktiskt. Och ännu värre är ju att en av de här filmerna tävlar ju dessutom för Danmark. Förstår du? Vi genom Filminstitutets försorg förser de här pengarna med förhandsstöd och en 12-11 miljoner. Så talar de inte svenska och tävlar inte för Sverige ens. Vad fan är det för något?
En dansk film.
Dansk jävlar.
Ja.
Dansk! Jävlar!
Det viktiga med film, Hans, det är inte att filmerna är bra och att manuset funkar och att skådespelarna känns hyfsat naturtrogna, ungefär som Oily Virta i gamla fina Fäbodjäntan. Hon som spelade mot Falukorven i scen 4 just när Dol-Erik kommit ut från utedasset och har skitit på sig.
Nej, men kommer du ihåg på allvar specifika scener ur...
bara så fort jag blundar, Hans. Ja, när du snackar om Cannes och filmfest, då måste jag ta ner podden till lyssnarnivån. Och då blir det trottoarstänk och det är någon som kissar på mockadojna på härmuggen på kvarnen och sånt där. Vi måste ta ner lite. Och då körde jag en buskisprutt här.
Alltså. Ja, det är sant. Men när du talar om den så kallade den här Fäbodjäntan då, som ju är en klassisk svensk vuxenfilm kan man väl säga. En polare till mig som jag jobbade med när jag var på filmfestivalen i Venedig första gången, och det här var 1988.
Där? Visst. Var där också?
Ja, där var jag på filmfestival och då hade jag med mig från Borlänge Torbjörn Lindqvist som plåtit jäkla bra kille. Han var en av fotograferna på Fäbodjäntan på den tiden. Och Torbjörn Lindqvist, han lät precis som, vad heter den där andra dalmasen vi var? Han som svängde 180 grader precis.
Han som gav kullerbyttan och lappkastet i politiken ett nytt ansikte. Peter Hultqvist, försvarsministern. Mm. Men alltså, stopp och belägg, Hans. Vi har gjort den här satans skitpodden Inaktuellt i nästan 160 avsnitt. Och helt plötsligt så avslöjade att du känner en av de medverkande bakom eposet, bakom naturhistoriska Fäbodjäntan. Du ska förbanna mig en fanfar, Hans. Hur fan kom ni ens in på ämnet om Fäbodjäntan när ni sitter i Venedig och dricker billig jävla biascara?
Nej, men vi talar väl om vuxenfilm och så vidare. Men grejen
är varför jag
har mörkat det här i alla år, så länge vi har gjort podden, det är för att jag inte vill uppmuntra din närmast besatthet vid den här genren. Jag tycker smula barnsligt, kanske till och med opassande, och det har ingen plats i en sån här kvalitativ podd att snacka om sur gammal vuxenfilm, tycker jag personligen, men det gör ju jag det. Så det var därför som jag inte har tagit upp att jag känner Torbjörn Lindqvist, en av, var han B-foto eller C-foto kanske på klassiska Fäbodjäntan, inspelad on location i Dalarna.
Ja, han hade hand om P-foto som det heter. Faktum är att Hynek Pallas, som är en mycket mycket aktad filmrecensent som bland annat jobbat åt nu ska alfahannarna i filmstugan
snart boxa. Säger du att Ronny, vad heter din kompis där, Ronny Rulle, att han är aktad också.
Ronny Svensson, IFK Göteborg och svensk film. Nej, men jag säger bara att Hynek Pallas har en gång sagt i en krönika i Svenska Dagbladet Kultur. Nu tar jag upp där, Hans, nu släpper jag pruttkuddarna lösnäsan och ansiktsmålningen på Hapai Chaparral och så tar vi upp där. Han har en gång sagt att filmen Fäbodjäntan är sedd av fler svenskar än självaste filmen Sällskapsresan, som lär vara den mest sedda svenska filmen. Vi snackar inte Bergman och Inseglet och Gomseglet med Jonas Gardell, utan snackar riktiga filmer. Ja. Otroligt folkligt, otroligt trevligt. Du kan sitta här och tycka att vi ska ta upp ämnen, men om vi kokar ner skiten i kolaburken till att prata om Fäbodjäntan, Bois de Boulogne, NATO-medlemskap, Peter Hultqvist, Torbjörn Lindqvist, B-foto på Fäbis.
Ja.
Så är det ju det.
Nej, visst. Men samtidigt, jag ska inte säga att jag känner någon bitterhet, men jag saknar ju Cannes, filmfestivalen, solen, de slängda bikiniöverdelar. Ja, nu är det inga bikiniöverdelar längre, men nu har man dessutom kört ut den här jävla snuskporrmarknaden, så de får inte ens, jag tror de är borta i Jean Le Pen, eller om de är borta eller någonstans åt helvete.
De är borta vid Jean-Marie Le Pen. Ja. Marine Le Pens farsa, den gamla högerextremisten som de inte ens stängde kistlocket när han dog, korjäveln. Han, historisk referens, han var ju frivillig i Främlingslegionen, eller om det var den här sjätte Vätebrigaden, en ökänd fransk högerpatrull som rensar rent ner i Algeriet. Och jag tror fan i mig, under frihetskriget i Algeriet 1967, de var inne på Davas farsas område också, inne i Tunisien och slaktar folk. Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pens farsa eller farfar, det är en riktigt ful fan alltså.
Ja, farfar eller farsa?
Ja, det vet, det
nej,
vet man
det
inte.
Det spelar ingen som helst roll. Men, hon fick ju på tafsen ändå i presidentvalet och så vidare, och det var väl folk som, de röstade på Macron bara för att bli av med den tokiga kärringen. Det är intressant, alltså man röstar på det som är minst dåligt.
Absolut.
Ungefär som Joe Biden blev president i USA.
Ja, man ville få bort Trumpen. Ja. Han satt med Trump på hand. Ja, tal om tokiga kärringar, du nämnde Peter Hultqvist, försvarsministern.
Amen.
Som gjorde en fantastisk kovändning. Mm. Helt plötsligt är det ungefär, NATO-medlemskap är ungefär som munskydd var i tunnelbanan under pandemin.
Mm.
Från början var det, om du hade munskydd så tittade folk inte alls på det, utan det var en naturlig person som tog samhällsansvar. Amen. Och nu har du munskydd idag efter pandemin, då tittar de på det som det vore en flashbackare, möjligen en poddlyssnare eller något annat sånt där, ja, rättshaveristiskt.
Eller gängkriminell.
Ja, på samma sätt är det. Var du NATO-vän för ett år sedan så var det där inte klokt. Alltså, jävla högerpulpet. Ska du ha kärnvapen på HVB-hemmen här i Sverige också? Nej, fy fan. Ja. Sen händer någonting. Det händer någonting i det här kraschade, förbannade folkhemmet som är så jävla trött på.
Ja, ja.
Välfärdsstaten. Ja. Och det är inte gängkriminella, det är inte koranbränning och det är inte bensinprishöjningar. Det är att helt plötsligt ska alla gå i, som du brukar säga Hans Wiklund, alla ska gå i riktningen ja till ett NATO-medlemskap.
Ja,
varför denna jävla brådska? Ja. Fråga den nu står och sminkar skinkorna med läppstift när du går till jobbet på morgonen. Ja. Varför har vi så bråttom in i NATO, Hans? Ja. Varför? Varför?
Ja, jag vet faktiskt inte, men nu blir det ju som det blir. Nooshi Dadgostar, hon står ju upp för kommunisterna givetvis. Hon vill ju inte att vi ska gå med i NATO. Hon tycker att vi kan klara vårt eget försvar. Samtidigt så fick jag en liten inblick i deras försvarsbudget. De gick på regeringens linje i stort sett på alla frågor. Förutom vad gällde pengarna. De ville avsätta avsevärt mycket mindre pengar till samtliga försvarsområden. Och då kanske det hade blivit lite knivigt för oss att klara självförsvaret, så att säga. Om man samtidigt, man säger att vi ska inte gå med i NATO, men vi halverar vår egen försvarsbudget.
Alltså, vad har vi att erbjuda NATO? Det är som ett...
Ingenting.
Jag vet, vi har ingenting, men säger inte någon för guds skull. Nej. Det var ju Nooshi Dadgostar som gick upp från vänster och sa, kan vi inte ha en folkomröstning om det här? Mm. Alliansfriheten har tjänat oss väl i över 200 år. Jo, tack Nooshi, det kanske har gjort med någon annan som har fått betala med sitt blod, skrivet i stenhällen.
Ja.
Kan vi inte ha en folkomröstning? Då säger Kristersson, som ramlar upp som gubben i lådan, 1,20 i platådojer. Mm. Då säger Kristersson, ja, nej, folkomröstning är inte aktuellt. Det här... Jag tror att svenska folket litar på att vi politiker och de partier man har röstat fram tar ett säkerhetspolitiskt rätt beslut. Mm. Jo tack, vi tog alla rätt beslut i coronan, flyktinginvasionen 2015 och lite annat. Och sen sa han också, och förresten, kan vi inte ha en folkomröstning, för det är så stor risk att vi utsätts för påverkanskampanjer ifrån Ryssland. Ja. Jaha, men då har vi ju redan resignerat för rysspacket.
Vi kan inte ha någon demokrati här, för det är för riskabelt.
Kommer det ryska troll, alla Putilov, att engagera sig i våra val. Vi kan inte ha någon folkomröstning, tyvärr, valboskapen, därför att då kan Ryssland och utländsk makt påverka oss. Alltså, det är ni. Snacka om fäbodjäntan.
Fast vi är ju redan under påverkan från Ryssland. Du har säkert hört talas om de så kallade Putinpriserna som väldigt många, inklusive statsminister Magdalena Andersson, refererar till i tid och otid.
Magdalena Andersson, hon såg ut och rodde eka med han som ser ut som Alfred Lönnebergas brorsa som jobbar med shampoo-reklam.
Ja, du tänker på Boris Johnson.
Boris Johnson. Varför hade de ingen flytväst i den där ekan om ut och paddlar?
Magdalena Andersson hade ju en flytväst.
Nej,
roligt
inte
nog.
Det var lösbröst.
Grejen med att flytväst är en jäkligt rolig grej. Jag minns mig, vi spelade in ett avsnitt av Veckans brott när jag jobbade med Leif G.W. Persson. Någonting som jag ibland refererar till i den här podden och blir ofta utskälld, att jag skryter och att jag inte ens känner Leif och så vidare. Men...
Jag skäller inte ut dig, Hans, men jag klarlägger min position här när jag håller ett brandtal om fäbodjäntans påverkan på svensk filmhistoria.
Inte bara på filmhistoria, nutidspolitiken, energipolitiken, migrationen, allting har den med att göra.
Hur länge jobbar du på Veckans brott?
7 år tror jag, men hur som helst. Så vi var ute, det var efter de här infama händelserna i Arbo. Du vet, den här kvinnan Arbogakvinnan, inte Arbogakvinnan som mördade någons barn, utan den senare Arbogakvinnan Johanna Möller.
Hon som åkte ut för en Arbogstackling och skyllde på sin afghanska pojkvän. Alltså nummer 6 eller 7 bland de afghanska pojkvännerna.
Ja, hon drev ju ett litet asylboende faktiskt också exakt. På fritiden, och hon firade det genom att lägra internerna.
Man fick för fan inte en asyl i vädret, det är som den här podden.
Lite grann.
Johanna Möller.
Och hon dömdes ju sedermera för mord på och mordförsök på föräldrarna. Samtidigt så var ju folk lite misstänksamma kring hennes tidigare mans frånfälle nere på sommarstället där vid Hjälmaren. Och då gjorde vi som så här att vi åkte Veckans Brottsredaktion, jag och några stycken och GV. Ner, och så satte vi Leif i en båt och tryckte ut honom från den där bryggan där Johanna Möllers finske man hade trillat ner och drunknat tidigare på 30 cm djup.
Ja, det var någon sån där, det var ju grunt vatten.
Ja, exakt. Så att för att åskådliggöra det så skickade vi ut Leif då i en roddbåt. så rodde han ut, eller vi rodde, han satt där bak. Och så, det här är inte särskilt djupt. Och innan vi sätter honom i båten så säger jag så här: Leif, för helvete, du måste ju ha flytväst på dig. Vad fan, då flyter jag, har aldrig haft en flytväst i hela mitt liv. Nej, men du vet, vi är så påpassade nu, SVT, och du vet, vi kan bli radionämnsanmälda, och du vet, det är politiskt känsligt också om du ställer upp utan flytväst här i tv-programmet. Ja, fan, ge mig flytvästen då. Jag hade hittat en röd barnväst som jag tryckte ner över huvudet på han. Och den stod ut som en haklapp. Alltså, jag kan säga att Magdalena Anderssons flytväst, den såg ut, hon såg ut som hon var på catwalken i Paris i jämförelse med hur Leif såg ut. Han såg totalt bananas ut. Men det såg han givetvis inte själv, för det var vi som filmade honom.
Gick det här ut i tv?
Ja, visst. Det var ju hela idén liksom. Då hade vi Leif ute på Hjälmaren i en roddbåt, 30 cm djupt vatten, och en flytväst som var konstruerad som en haklapp under hans haka ungefär. Så att det där vart ju, alltså det vart ju, skulle jag vilja säga, tv-historia. Jag är oerhört nöjd med det där. Och sedermera så började vi fundera kring, ja, det var ju kiselalger och grejer som skulle talas om i det här ärendet med den förolyckade äkta mannen då.
Hur mutade ni Leif GW åka väg till liksom Västmanland i någon gammal torf?
Nej, men han vill gärna åka på brottsplatser. Nu visar det sig att det var ju en brottsplats lite högre.
Men åka ut med en till en förort var som helst då, det är ju skjutningar varenda dag i
det
landet.
Ja, fast det här, inte, ska jag veta en sak, det som är allra intressantast i Sverige, det är inte gängskjutningar och sånt, det som har störst värde att återges, det är ju så kallade svenska mord. När vanligt folk blir mördade, vanliga etniska svenskar, det är så oerhört mycket mer intressant, så att säga. Och, och så har du en kvinnlig gärningsperson, så är det ännu mer intressant. Så att det är ju tittargodis, och inte blev det sämre av att vi hade lyckats få på Leif den här flytvästen under hakan.
Mellan 6:e och 7:e hakan. Ja. GV Persson, som är gammal bekant här i podden, vi har sprungit på honom på Operabaren. Ja. Vi får inte gå dit längre, det blir för dyrt, tyckte Lindskog, men skit i honom, nu är det Dabba som står för notan. Vi får byta upp oss från
Kans. Ja, vi får inte äta på Operakön, vi ska ju äta på Davas farsas kebabrestaurang nere i Norrköping. Ja. Eller om det är en pizzeria eller korvkiosk, det är ju oklart vad han har för restaurang.
Vi kan gå till restaurang, heter den Salsiccia, en riktigt bra italiensk restaurang som självklart drivs av syrianer i det här landet. Mm. Att syrianer ser ut som italienare, så kan man göra både pizzerier och annat. Och det är fantastiskt fint faktiskt. Pierre, en kompis till mig, är ju klockren syrian. Han drev ju en espressobar på Birgatsgatan. Och så alltid italiensk musik i högtan. Kom in folk och beställde på italienska. Han fattade inte ett ord. Han bara höll med, hällde upp jävla blaskigt kaffe för 70 spänn pappkoppen. Nej, men nära restaurang Salsiccia, hon, så har det ju försvarsdepartementet. Och det märkliga, vi pratar om NATO, den här totala omsvängningen som Sverige ett jävla lappkast, eller får man inte säga.
Inte Sverige, men Socialdemokraterna får man väl säga.
Ja, alltså,
de flesta borgerliga partierna har
ju
varit NATO-intresserade i åratal, så att säga. Utan det är ju Socialdemokraterna och framförallt Peter Hultqvist som ju satte
Sverige.
Sin karriär på spel när han sa att vi ska aldrig, du kan ju härma honom lite bättre, men han var ju inte intresserad av
jag
NATO.
Jag garanterar, så länge jag är försvarsminister kommer vi inte ansöka om något eventuellt NATO-medlemskap. Jag skiter i vad Finland gör, både i hockey-VM och hemma idag. Faktum är att han har ju berättat i en fantastisk intervju i Dagens Nyheter i veckan. Ja, jag kommer ut som den slappa slöa DN-läsare. Jag har degarsle, jag gillar surdegsbröd. Jag kan faktiskt läsa DN ibland, som jag tycker är en helt okej tidning.
Ja,
nu när man har tagit tillbaka Hanne Kjöller från frysboxen.
Ja, det var på tiden.
Glada Hanne Kjöller som satt och hittade på en bok om att journalistiken var
en bok. Jo, men det är ju en riktig journalist.
Ja, absolut. Hanne Kjöller, DN. Jo, de hade en fantastisk intervju med Peter Hultqvist, och så frågar de honom När ändrade du dig? När fick du liksom klart för dig att det är förbannat bra att gå med i NATO?
Jamen.
Vi kan liksom inte vara alliansfria om inte sitter en jävla despot med blodcancer i Kreml och tycker något annat.
Vad svarade Hultqvist på detta?
Ja, Hultqvist sa, jag bestämde mig på en kvart. Han deltog, berättar han i Dagens Nyheter, här läser jag innantill.
Ja, jag gör det.
Peter Hultqvist deltog i ett morgonmöte i ett avlyssningssäkert fönsterlöst rum i betong. På Försvarsdepartementet vid Gustav Adolfs torg i Stockholm.
What?
Mötet tog sin början klockan 8 på morgonen den 11 april och det avslutades ungefär en kvart senare.
Vänta nu, har Sverige en bunker precis som den stora ledaren i Tyskland hade 1945? Va? Där de låser in sig?
Exakt!
Det är ju inte klokt ju.
Nej, och det röjer Hultqvist när han sitter och pratar med oberoende liberala DNs manchesterkostymklädda reporter. Visste du att vi hade ett avlyssningssäkert fönsterlöst rum i betong, en så kallad bunker? Är inte det att röja en försvarshemlighet? Är inte det här fanflykt? Skulle de inte skjuta honom i gryningen egentligen efter det här? Det är ju landsförräderi.
Ja,
för
men det finns så många skäl att skjuta honom i gryningen. Men just det där tycker jag, det är ju mer spännande att vi verkligen har en bunker. Vad gör de där nere? Vad händer där nere?
Det är bra också att han berättar att det är en fönsterlös bunker. Ja. Jag har aldrig sett en bunker. Ändå stred jag vid D-dagen när amerikanerna och engelsmännen kom. Och då hade vi ju fönsterlösa bunker.
Ja.
Grejen är så här, jag undrar ju som den slapptaskade skatteutsatta medborgare som jag är. Vem satt Peter Hultqvist, Sveriges försvarsminister, Sveriges representant, den högsta ansvariga för?
Vem satt han i möte med?
Vem sitter han i ett möte med i en kvart som gör att han totalt kovänder och fattar att vi måste gå med i NATO, för nu fan kommer Finland gå med och då måste vi också gå med. Kovändningen. Vem sitter han i möte med? Och att inte den DN-reporten ställer den otroligt adekvata frågan. Vem satt du i ett möte med? Vem har alltså mer makt om svensk försvarspolitik än landets demokratiskt valda anoja försvarsminister? Ja. Vem var han i möte med?
Måste du vara statsministern? Inte.
Nej,
för fan. Vem
Magdalena satt
kungen. Karl 16 augusti. Han informerade, det var ju roligt också. De gick ut i söndags då med att nu är det klart, Socialdemokraterna har enat sig själva, vi ska gå med i NATO och så vidare. På måndagen informerar man kungen. Du, hej kungen, du. Har du hört det här? Nej, vadå? Vad håller ni på med nu då? Nej, vi ska gå med i NATO. Va?
Vad falskt! Jag har varit på jakt och firat min shoppaholic till dotter Madeleine. Jag gillar inte sånt. Det är kul också att kungen får reda på det efter...
Skattebetalarna?
Ja, men det är ju inte klokt. Spela låt för kungen här. Skål på det, Hans. Fan, dricker du?
Nej, vanligt vatten.
Tjena, du dricker rysk vodka, Hans.
Kom loss.
Kungssången. Frågan kvarstår, Hans. Du försöker bläddra bort tecknen.
Nej, men det verkar som att du har svaret på frågan som du själv ställer till dig själv. Vad är svaret på frågan, Jonas? Det är inte kungen, det är inte Magdalena Andersson, det är inte prins Bertil. Vem kan det vara?
Det här är ju klassisk tabloidjournalistik. Det här är ju klassisk journalistik av boulevardtidningar som växte upp i Paris. Historisk referens. Mm. Kolla boulevardblaskorna, man skrev rena lögner sida upp och sida ner. Ja. Det som vi idag kallar för Hänt Extra och Svensk Damtidning. Nej, men jag vet inte. Mm. Är det någon från Must?
Ah.
Är det någon från det här jävla KSI?
Är det Hamilton?
Ja, men vem är det? Det är allvarligt, Hans. Det här ska ju folk granska. Vem bestämmer att Sverige helt ska göra en kovändning? Och dessutom är det kul också när Magdalena Andersson som lyckades överleva en roddtur med Boris Johnson.
Jäklar vad den dippar den där ekan, hörru. Alltså åt hennes håll. Han är ju rätt saftig, Boris Johnson, men han var ju lättviktare där i båten.
Årorna går, som man säger. Ja. Boris Johnson, killen som ser ut som han har tvättat håret varje dag med extra milt terpentinschampo. Mm. Nej, men alltså, jag ställer frågan, Hans. Jag har inget svar.
Nej,
nu skickar jag ut den till den breda jävla allmänheten. Ja. Populasen, backstursittarna som sitter med fattigpensioner och knappt har råd att tanka upp en gammal Buick för 20 spänn liten för diesel. Ja. Vem var det, Hans?
Jag vet inte.
Nej, och jag tycker det är förbannat jävla allvarligt att vi inte tar upp det ens i den här samhällsomstörtande podden.
Jo, nu har vi tagit upp det.
Ja, men vem var det då?
Ja, men jag vet inte, Jonas. Jag har ju svarat jag har försökt med alla möjliga personer. Sven-Bertil Taube, jag har ingen aning.
Jag, Hans, är beredd att släppa min...
Din teori?
Jag är beredd att släppa min Aspergers på Fäbodjäntan för att få ett svar.
Mm,
skicka in ditt svar till Inaktuellt @rockklassiker.se. Vem satt i möte med Hultqvist som gjorde att vi kom in i NATO? Lite kul också när Magdalena Andersson och Ulf Kristersson sitter i Aktuellt och
ja,
så säger
han skiner som en sol, hon ser ut jävla magsur ut.
Han skiner som en liten sol, en halvmåne. Ja. Nej, men han sa, hon sa efter att jag vill tacka. Det var ju skönt att polariseringen släppte några minuter. Jag vill tacka Ulf Kristersson för ett fantastiskt fint samarbete så att vi snabbt kunnat få in den här NATO-ansökan.
Ja. Det var ju lätt som hon gick honom till mötet.
Exakt! 2 veckor innan de kallat honom för blåbrun nazist och alla andra som inte går med i en S-regering för nazister. Så det var ju lite liten kovändning även där faktiskt. Ja.
Sen när det gäller, sen har du har säkert läst att Recep Erdogan har vaknat till nere i Turkiet och har nu invändningar på Sverige och Finlands ansökan om medlemskap i NATO. Förresten,
men han har ju
får jag damma av den här gamla Groucho Marx-repliken?
Ja.
Apropå att vi ska ansöka till NATO, det är så här, den förening, den klubb som vill ha mig som medlem är jag inte intresserad av att vara medlem i.
Nej,
det är lite det tycker jag ska vara våran hållning, din och min hållning i alla fall vad gäller NATO-frågan.
Fanfar för Groucho Marx. Alltså Karl Marx, brorsan som skrev det kommunistiska manifestet, det som Göran Greide somnar på huvudkudden på Region Dalarnas sjukhussäng. Just det.
Är han dålig igen?
Vem?
Greider.
Nej, inte så jävla dålig. Han skriver krönikor, men det, han är ju... Jag gillar ju Greider.
Ja,
vet du vad?
Jag har bjudit in han till podden.
Ja, absolut. Jag har inte fått något svar. Jag tror jag har fel adress på skiten. Faktum är att Greider är ju... han är intresserad av trädgårdsarbete och skriva politiska krönikor. Och Greider är en sån där person som han har ju för fan tryckmärken i ansiktet. Han har ju kört över fullständigt socialdemokrati.
Ja.
De har ju inte ens en... Jag tror inte ens att de skulle ha en omröstning inom... i sossebetongpartiet att de skulle få ja till ett NATO-medlemskap. Jag tror inte folk är riktigt beredda på det, Hans.
Nej, det gick lite
det
för fort för
dem. Koranbränning. Svenska folk är inte riktigt inställt på vad fan skiten kan leda till.
Nej, alltså. Jo, det var vi. Men polisen däremot var ju dåligt informerad enligt egen utsago. De hade ju ingen intel som sa att det skulle braka åt helvete så fort det dök upp en nazistdansk och började elda Koranen. Men det kunde jag förklara för polisen. Det här kommer gå åt helvete. Så att nu tar ni med piketen och ni här och rensar upp om ni får chansen.
Exakt. Erdogan som nu kommer blockera Sverige i anfallszon med hela hockeyklubban. Han säger, jag tänker inte säga ja till ett svenskt och ett finskt medlemskap. Han skiter ju Finland. Han vet ju inte ens var Finland ligger.
Nej, han visste ju inte ens var Nordsjön och Östersjön låg i förhållande till varandra. Så att, nej.
Men där... någonstans har ju Erdogan en poäng. Men det får man inte säga i det här jävla landet.
Ja, du menar att Sverige är bra på att härbärgera olika terroristorganisationer. Och det stämmer ju förvisso.
Ja, han sa ju att Sverige har varit ett hotell för bland annat PKK. Nu ska man veta att det är vanligt Turkiet i höst, så att han, ju mer han ger sig på kurderna, desto mer ökar i opinionsundersökningen.
Ja, jag tror snarare att det är det än att han faktiskt har någon faktisk invändning mot Sverige och Finland som man inte vet var det ligger någonstans.
Ja, vi slutar sälja vapen till fanskapet, det vill säga Erdogan,
ja,
när han stödde Al-Assad i Syrien i kriget mot IS, för vi kunde inte sälja vapen till krigförande nationer.
Nej.
Förutom om det inte är pansarskott i Ukraina förstås.
Då var det inga problem.
Nej, exakt.
Och vad de hamnar, ja det har vi redan berättat om i podden. Men som sagt, vi kommer få återkomma till det.
Skäggetorp.
Fan vad dyrt allting har blivit, Jonas.
Får jag bara säga det om den här Erdogan. När han säger att ni har haft hotell till PKK-terrorister. Då åker Ann Linde med första bästa charterflygning och ska svärma för honom. Det finns väl ingen europeisk politiker, alldeles oavsett vad han står för, som det har snackat så jävla mycket skit om. Och nu ska man alltså gå med i en försvarsallians, North Atlantic Treaty Organization, där Erdogan är en mycket, mycket viktig röst. Glöm inte, Hans, Turkiet har nog, fan med Europas kanske största armé, va, efter Frankrike och Storbritannien. Vi räknar inte...
Ukraina hade faktiskt den största armén i Europa.
Hade.
Ja. Och de har ju klarat sig. Det är ju bara civila som har dött i Ukraina. Det är ju ett mirakel på något sätt. Inte en enda soldat har gått under. Hur fan kan det komma sig? Enligt de rapporter vi får, som väl har en viss anstrykning av hemmasiffror så att säga.
Vi har fått bilder från Josebussen som har punkat i Krakow när de är på väg hem den där. Nej, men Erdogan säger att ni har varit hotell för PKK-terrorister. Det har vi inte alls i Sverige. Vilken jävla anklagelse. PKK är en terroristorganisation, där till och med FN och EU sagt, och då stämmer det. Men faktum är att när Palme blev mosad så sprang ju Läderholm med, Ebbe Carlssons loverboy. Han sprang ju och skulle, han fick ju PKK-spåret.
Jamen.
Och på en enda natt kunde han gripa 70 stycken PKK-sympatisörer.
Ja, som satt och drack kaffe precis nedanför regeringskansliet.
I en föreningslokal, kurdiska föreningens lokaler, som var betalda av...
Ja. Ja, oss såklart.
Ja, oss, absolut. Ja,
skitsamma. Det är, ja. Som sagt, och sen har vi ju PG och en del andra organisationer som Erdogan inte gillar så mycket. Men,
ja, men det här persmärga som folk gick runt på Södermalm med Petter och en massa rappare gick runt med en persmärga hoodie på sig. Persmärga är ju alltså av Amnesty uthängda för att ha begått övergrepp mot civila, haft folkförflyttningar i Irak. Mm. Det är alltså kurdiska iraker som har en egen fraktion, persmärga. Historisk referens. Pesh betyder framåt, märga betyder döden på kurdiska, mot döden. Där sprang det runt fjoller, du vet, Fredrik Stage och Södermalmsgänget sprang runt med persmärga hoodies under ISIS-kriget. Jo, men det är ju snyggt, va? Ja. Det är som att jag skulle få bära runt min gamla Hitlerjugend-keps, det gör jag ju inte.
Jo, det gör det ju.
Det är inte okej. Okay. Nej, det här, det är inte ni.
Fan, är det där för något? Är en BP-mössa?
Jag har varit och klippt,
Det är håret, ser jag nu. Får jag nämna, för jag tycker allting har blivit så jäkla dyrt nu, Jonas. Vad är det senast nu? Har bomullspriserna gått upp och de ska gå upp 30% från och med hösten. Och det är Putinpriser, säger man. Och då tänker man så här, okej, vi har ju haft alla våra bomullsplantager. Det är ju därför som en massa afrikaner har hamnat i Sverige. Vi kidnappade dem på 1700-talet. Tog dem till Sverige till våra bomullsodlingar. Och nu står vi ändå utan bomull, va?
Ja, det rasistiska patriarkatet. Det är för fan du och jag, Hans. Aha. Heteronormativa äckel. Som inte har, alltså, saknar värdegrund, tror jag.
Ja, men nu känner jag inte igen. Ja, lite i och för sig. Hur som helst, Putinpriserna har ju blivit någonting som från statsminister och neråt. Alla slänger sig med. Och minsta lilla jävla korvhandlare säger, ja, det är Putinpriser, vet du. Vad fan, hur kan en korv kosta dubbelt så mycket som den gjorde igår? Ja, alla använder ju det där. Och inte minst vad gäller de skenande energipriserna, va? De säger, ja, det är Putinpriser. Det är därför som det kostade 20 000 i månaden i vinter. Men det var innan kriget i Ukraina, för helvete. Och det har ju inte blivit bättre, givetvis. Hur kan det komma sig? Ja, då har man ju frågat energiministern då. Så här, ja, det är Putin som ligger bakom de här energipriserna. Men det stämmer ju inte. Det här eländet börjar ju 2015 när Socialdemokraterna och Miljökommunisterna fick igenom att Ringhals skulle straffskattas så jävla hårt så att det var lika bra att stänga kärnkraftverket.
Vi följde den tyska modellen när de grynen i Tyskland stängde kärnkraften av rent politiska aktivistskäl, och nu sitter tyskarna i knät på Putin och köper naturgas.
Ja, de kommer inte få köpa naturgas så länge till om kriget håller på och vi fortsätter med de här sanktionerna mot Ryssland, så kommer de ju strypa den biten också säkert.
Är det så jävla illa vi
gör? Ja, så illa är det, Jonas.
Och, skål!
Nej, vad jag vill komma till här lite grann, det var ju att tanken var ju då att vi skulle ju få så kallade vindkraft istället för den här kärnkraften då, Ringhals som man stängde ner. Det kallas också för vindsnurror, låter fint, och vindkraftparker. Det snurrar i en park, det är inte farligt alls. Nu visar det sig att när man ska försöka sjösätta det här projektet, så visar det sig att ingen jävla kommun säger ja. Alla säger nej. Ingen vill ha ett jävla snurrverk på sin tomt. Och det är inte så konstigt. För så är det ju i Sverige. Att här kan man ju överklaga till förbannelse. Vi kommer inte att få några vindkraftverk för oss tidigaste 2030. Och vad sitter vi då utan kärnkraft? Ja, då får vi vara jävligt glada om kriget är slut och Putin kan börja leverera brunkol till oss igen.
Du och jag sitter förmodligen på kåken i Uralbergen efter det att Sverige har hissat vit flagg för ryssarna som är på väg att inta Gotland.
Ja, vi gör oss.
Men faktum är, det är precis samma människor, Hans, som stod och skrek, stoppa kärnkraften, tänk på våra barn. Mm. Vi kan för fan inte ens begrava Torsten Flink i urberget, därför att skiten, ammoniaken läcker ju liksom ut och den här uranresterna från kärnbränslehanteringen läcker ut.
Absolut,
men det är exakt samma gäng som idag står, nej, vi kan inte ha en vindpark för det hotar den biologiska mångfalden. Ja. Det kan ju vara någon jävla varg
och bina
eller någon jävla samer som springer rätt in med ansikt i sån där vindkraften. De är inte beredda på att de ska ligga ute på fjället.
Det
är samma människor. Så vad ska vi ha för energi, Hans?
Sametinget har sagt nej till allting. Inklusive vindparksnurror. Hur trevligt det än låter, så kommer de givetvis inte att ha någonting på det.
De har sagt nej till allting, Sametinget, utom sitt genetiskt rensade parlament, det vill säga Sametinget, som faktiskt drivs av, gissa vad, va? Medelklassens jävla skattepengar från Stockholm. Ja, ja. Sug på den, hälsa Greta Thunberg, öppna Kallak, ett arbetstillfälle.
Jajamän, någon demokrati är i alla fall inte frågan om den saken.
Nej,
för nu ska de ju, nu vill de, väger de ju pytsa ut jakt- och fiskerättigheter också. Det är folk så att, jag är lite trött på dem där, det måste jag säga. Och det får man kanske inte säga det här landet, men jag kan bli lite trött på det.
Det är ju som en fredad naturpark. Kritik mot samer får inte förekomma, kritik mot rapartister får inte förekomma, kritik mot
Peter Hultqvist.
Det
har vi ju varit ganska frikostig med kritik mot försvarsministern.
Han tål lite faktiskt.
Han är tufft den här.
Ja, men absolut.
Plus det verkar rinna av honom också. Så här, ja. Men Peter, nu har du ju snurrat 180 grader. Hur kan... Ja, men så här är det. Och så förklarar han liksom myndig stämma hur det ligger till. Och de där 10 minuternas möte med någon okänd person i den här bunken under Gustav Adolfs torg som resulterade i att vi numera är pro-NATO.
Exakt. Och faktum är att politik, vem var det som sa det? Var det Stig Dagerman? Politik handlar inte om ärlighet. Det handlar om att komma undan när du inte är ärlig, va? Mm. Nej, det var inte Dagerman. Vem var det?
Nej, jag vet inte.
Var det Dol-Erik i Femgränsen?
Nej, för helvete.
Var det någon som, var det Torbjörn Lindqvist, C-kameramannen på som du snackade med på Venedigfestivalen?
Undrar man var C-kamera eller...
Det är någon som har suttit och ljugit för dig.
Nej, det har han inte alls. Vad skulle han ljuga om det för? Det är som att säga så här, jag var krigsförbrytare under kriget. Det skulle man ju inte, det vidgår man ju inte om man...
Exakt. Hej, här står jag på Arlanda. Jag har inte haft någonting att göra med IS. Och då har du visst, vi har bilder på det. Ja, jag visste, jag var ambulansförare och bakade kladdkakor till terroristerna. Jag har inte gjort någonting.
Ingenting.
Var är mina 7 ungar förresten? Jag har en farfar. Vad heter den där farfan? Antonio eller vad det var, som åkte ner. 7 barns farsa som levde på försörjning.
Ja. Skitsamma.
Manuel Ortega eller vad han hette, inte Nicaragua men någon annan. Han åkte ner för en hyresrätt i Gävle, hämtade 7 ungar som var
skråmungarna,
precis. Kom hem och sa, jag tar hand om den här skiten nu, för jag kan inte göra det. Jag lever på försörjningsstöd.
Och så fick han med varenda... kan inte göra det, för hon är ju fortfarande jihadist och högst engagerad i IS. Men ja, du, din teori är skråmo, han är fortfarande vid liv. Det är ju din teori. Vad gör han nu?
Nej, men skråmo, han åker
bara
ner.
Han som satt med Peter Hultqvist i bunken under Gustav Adolfs torg?
Möjligen. Mikael Skråmo, ja, som åker ner och är terrorist. Helt plötsligt försvinner han och någon jävla släkting vittnar om att han är död och har dödats i strid, bla bla bla. Det var ju planlagt, skulle jag säga. Aha. Och få hem de här 6 oskyldiga barn. Jag vill verkligen poängtera, jag säger som Bosse Hansson, barn är alltid oskyldiga. Aha. Barn är vår framtid och skona tvättmedel, det tycker jag verkar bra för framtiden.
Det är bra för Sverige.
Bra för Sverige, förlåt mig. Bra för Sverige.
Framtiden vet vi ingenting om, Jonas. Vad vi vet är att om vi lagrar det här kärnenergiavfallet så kommer det kunna hålla i ungefär 100 000 år. Men det är inte bra nog, utan det måste vara längre än 100 000 år. Samtidigt, om Greta Thunberg har rätt, ja, det har hon säkert, så kommer jorden ha gått under redan innan kärnavfallet blir aktuellt, att det kommer i dagen, så att säga. Så det där är ju ett problem som kommer att lösa sig självt.
Men jag har lösningen, Hans.
Jaha, vad?
Vi höjer skatten på plastpåsar på Ica. I veckan kom den uppgift.
Vilken jävla effekt du fick, Jonas. Det är ju inget skämt. Folk slutar ju köpa plastpåsar.
Plastpåsar i livsmedelsbutiker har... försäljningen av dem har minskat med 85%. Ja. Och det här var ju en fantastisk nyhet. Per Bolund börjar ju katatoniskt onanera när han hörde det här. För det var hans politiska poäng, verkligen.
Ja, verkligen.
Faktum är att däremot så har ju då rullar man köper... hushållsavfallspåsar, just det, också just det. De är plast. Den försäljningen har ökat med 130%. Och de satans plastpåsarna är oftast tillverkade i Genèvekonventionen och Amnesty Internationals drömland Kina. Och där är det till och med mer miljöfarligt att tillverka plastpåsar än vad vi gjorde i Sverige. Så att signalpolitiken har funkat i media, men sanningen, the truth, the Wahrheit får ni i podden Inaktuellt.
Ja, det är sant.
Försäljningen av plastpåsar på totalbasis har förbannat mig som korven i fäbodjäntan. Den har ökat, Wiklund. Ja. Ökat!
Men samtidigt så är det ju så då att ICA-handlarna har ju blivit av med sin stora cash cow, för de har ju kunnat tjäna en pluring på de här påsarna som delas ut i stora mängder, så att säga, även innan de kostade 8 kronor.
Vad slänger ni skräpet i hemma, Hans?
ICA-kassar.
Ni gör det?
Ja. Eller 9 och 9, det är väl jag som slänger.
Är det så?
Ja, det är mitt jobb det.
Hans, nej, men du satt och snackade, men varför skulle han snacka med mig på Venedigfestivalen, den här Torbjörn Lindqvist du har pratat om? Jag vet varför, Hans.
Ja, varför?
Back in the days, när du var yngre, när du var skin, när du var en riktig Adonis som gick runt och sprätte med din röv som är enstans, den är tajtare än en bandyboll, alltså du är jäkligt fin i kroppen, kan du låna mig en 100? Nej, men du var ju så snygg när du var yngre att folk, att vuxna män satt och ljög för dig i barer ute på kontinenten. Det måste ha varit legio, Hans.
Nej, inte Torbjörn, han är ju ingen så, det är inte Bosse Hansson du snackar om. Torbjörn är en jävla bra kille, han är dessutom drev filmklubb i Borlänge där han visade gamla klassiker och så vidare, så att det var en riktig eldsjäl. Och hans karriär då var lite krokig. Folk var ju i filmbranschen back in the day, så var det ju lite halvkrokigt folk. Det var ju lite små rufflare. Man kanske hade sålt några lite porrmackor på sidan och så vidare. Så att, filmbranschen, det var ju ingen särskilt ansedd bransch. Numera är det ju det, för nu är det ju mer eller mindre politik som man sysslar med i filmbranschen och inte film. Ja, men jag vet inte om jag har tänkt på det. Att det är olika liksom, det är olika politiska pekpinnar, och sen så är det liksom ett bidragssystem i anslutning till filmproduktionen i Sverige. Så att det är ju egentligen inte film längre.
Det var någon i någon kommun i södra Sverige som vill inte sätta, upp någon form av avantgardistisk konst när någon det var någon, ja, något erotiskt, jag vet inte vad ni säger hemma hos er Hans, något porr
eller vuxen något skit.
Ja, vuxen skit, det var något vuxen skit. Rätt så kul i Bamsen när Bamse och Bamselina ska ha samlag.
Va? Så, ja. Nej, nu får du ju lugna ner, det här kan inte ha hänt.
Vänta, det var ju serietidningen Bamse, denna vänsterpamflett som har sålts till barn och indoktrinerat ungar sedan 1959 i alla fall. Där sa de det på ett väldigt fint sätt när de skulle ha vuxenmys och skaffa barn så att tidningen kunde leva vidare. Bamse som idag har sålt sin själ och är temafigur på Kolmården. Alltså, kom och träffa Skalman i terrariet, det är inte okej. Bamse har sålt sin satans själ till djävulen, det vill säga ägarna till Kolmården. Var inte på Kolmården som någon varg checkade upp personalen, hörru?
Jo, varghängnet är väl en tråkig olycka faktiskt. Det kan ju gå snett alltså.
Varghängnet, värre än att bjuda på middag hemma hos Erdogan i Turkiet. Nej, men när Bamse och Bamselina skulle göra barn så sa...
Men skulle de verkligen göra det i en barntidning?
Ja.
Det verkar ju helt osannolikt.
Googla på det här. Bamse och Bamselina.
Ja, men jag menar att de skulle vara heterosexuella. Det kan ju för fan inte vara i en barntidning. Det är ju, det strider mot allting vad inkludering heter.
3-0 till Wiklund! Ja, du vinner derbyt. Absolut. Nej, men då sa de... den kvällen kramades Bamse och Bamselina extra länge. Punkt, punkt, punkt. Och sen går det ut.
Nej, fy fan. Vad
nej, men det...
det var det värsta jag har hört. Djursex också. Usch. Inte samkönat.
Bamse och Bamselina. Vad är det värsta med Nalle Puh?
Jag vet inte.
Hans bästa kompis är Nasse. Här var det. Ett gammalt serietidningsskämt fick jag in där. Hörru, vilka filmer ska jag se nu? Du har ju tittat på den här Clark Olofsson, den här serien. Och jag har försökt titta på den, Hans. Mm. Och nu har det blivit sådär så att nu har Clark, den bekräftelsesjuka jävla mytomanen. Nu dyker han upp i olika kvällstidningar, Clark Olofsson, och säger att ja, det som sägs i den här filmen är inte riktigt sant med sanningen överensstämmande. Nej, att han blev kär i något bankrånaroffer och att han, det gick för han på 3 sekunder när han, ja, eller vad det nu var för någonting. Det är ganska kul att mytomanen Clark reagerar när någon annan ljuger om honom. Han som har ljugit en helt förbannad så kallad karriär.
Ja, precis. Nej, den har ju fått motstå den här Clark-serien som för övrigt går väldigt bra.
Har
ju
en succé.
Har fått utstå lite spott och spe för att den inte skulle överensstämma med verkligheten. Men det har de ju löst på ett väldigt fint sätt, tycker jag, inledningsvis. Att den är baserad på både sanningar och lögner. Och man kan ju ta sig vissa konstnärliga friheter, tycker jag. Det kan vara komplicerat när det är en numera levande person som man skildrar och så vidare. Men det är verkligen ingenting unikt. Så här gör man ju hela tiden.
Ska vi resa en staty i Trollhättan över Clark Olofsson? Man reste en staty i England över Margaret Thatcher. Det tog exakt 30 minuter innan den var bombarderad med tegelstenar och ägg. Och de fick ta bort statyn från en central plats i England och placera den i Grantham, där Margaret Thatcher är uppväxt. Det här skedde i veckan.
Ja.
Hur lång tid tog du?
Nej, men du vet vad så de gjorde med Zlatans staty. De högg av näsan på honom.
Näsan funkar idag som skyddsrum nere i Ukraina utanför Kiev.
Ja.
Nej, men det är så här, ska vi riva gamla statyer i sådana fall? Kan vi...
Ja, men ska vi riva nya statyer?
Vi ska inte ens ha statyer.
Men fan, gör statyer? Det gjorde man ju på 1600-talet. Exakt. Det kan jag förstå. Det fanns ju till exempel inte Instagram eller film och så vidare. Det är klart man byggde statyer. Vad fan skulle man annars göra? Vi har ju ingen större glädje av att bygga statyer idag.
Tack, Hans.
Varsågod.
Lägg ner statybyggen så slipper vi problemet.
En av Peter Hultqvist skulle vi kunna ha i alla fall. På Gustav Adolfs torg istället för Gustav II som står och... Är det inte Gustav II?
Det är... Karl den 14 Johan. Ja, men det måste du kunna.
Ja, det är för dåligt. Men Karl den 12 kan, det är den andra göken som pekar åt öster och som står där nere.
Exakt.
Och varnar för ryssen. Ingen trodde honom. Ingen trodde honom. De bara, jävla Karl den 12, jävla nazist. Nej då, han visste ju var hotet kom ifrån.
Reinfeldt sa ju att ryssskräcken var en gammal svensk inbildningssjukta. Så jag planerar här att lägga ner hela försvarsmakten. Och dåvarande försvarsministern, var det Toljfors?
Ja, vapenvägrare.
Jaha, det var inte,
innan Toljfors. Skitsamma, Reinfeldt i alla fall och hans så kallade regering. Helvete vad de ställde till med mycket skit alltså.
Va? Mer skit än den här podden faktiskt inaktuellt. Ja. Reinfeldt dyker upp som expertkommentator nästa vecka. Det här är inaktuellt, Hans. Mm. Jag vet inte exakt vad det här avsnittet handlar om, men
det var ganska mycket om...
Det var ett förbannat bra avsnitt.
Ja, men det var mycket om NATO, så att säga. Det ligger ju på toppen. Vi har inte hunnit prata någonting om gängkrigen. Det senaste du om... de kriminella miljöerna, det är nu att de har börjat integreras. Och tänk man så här, herregud, det här var ju goda nyheter. Gängkriminella integreras i det svenska samhället. Nej, vad man integrerar, det är alltså brottskulturen. Att man sätter in kriminella i kommuner som myndighetspersoner och så vidare. Så där funkar integrationen, det vill säga när man kan integrera de kriminella miljöerna i den legala miljön, så att säga, det som vi betalar med skattepengar.
Är det Ali Klan och de 40 rövarna i Biskopsgården?
De används ju ofta som exempel. Ja,
familjen i Göteborgs tingsrätt. Ju. De sitter där för fan och fika gratis och dömer folk till, ja, inte fängelsestraff såklart, det här är ju Sverige trots allt.
Ja, men som sagt, och det är ju väldigt vanskligt det där. Ja. Du kanske minns det här så kallade romregistret när man hade skrivit ner ett antal namn på personer i olika familjer som begick brott, romska familjer, och då var det ju det där, det var ju någon, ansåg man att det var ju ren nazism från den svenska polisens sida att föra ett sånt register.
Det var ett utpekande av icke-misstänkta personer, då stred ju mot...
Nej, alltså det var familjemedlemmar i kriminella släkter.
Okej, okay. Ja. Ja, men det var ju 5-6
år. Alltså då kan de vara romer givetvis, men det var väl där som det strandade, annars hade det nog kunnat gå.
De tog ju för fan foton på mig på Sergels torg, var ute och skulle gå på...
Romerna?
Nej, men de tog foton på att vi skulle gå på rockklubben Underground och var sådär stilenligt klädda i Ben Sherman och Bover Boots och hängslen och all skit man skulle ha.
Men det var ju modestatement från DC.
Ja, exakt. Vi skulle se Exploited, ett gammalt fint punkband. Ja. Numera en historisk referens i en podd, men Watty, det är Edinburghs bästa punkband någonsin. Vi skulle gå se Exploited. Mm. Då dök det upp några snutar med koppel och batonger och såg riktigt farliga ut. Mm. Hej killar, var är ni på väg? Vi ska på rockkonsert, hur så? Vi tänkte bara, kom med här. Fick gå in i en sån här lokal som de hade då.
Visiteringszon.
Noshörningarna, tunnelbanesnuten, en visiteringszon. Gå in och blev fotograferade och fick berätta vad vi hette och vad vi hade för personnummer. Jag sa ju...
Sa inte du, vad hette din finska polare ute i Aspud? Sa väl hans namn?
Petri. Ja. Nej, jag sa... Torbjörn Lindqvist heter jag och jobbar som kameraman på Fäbodjäntan. Ja. Nej, men alltså då, jag var säkert med något register av unga människor som rörde sig i en tvivelaktig miljö i en innerstad i Sverige. Det var väl också ett register i sådana fall. Jag åkte till Finland en gång och såg en jävla fotbollsmatch i något VM-kval. Mm. Då stod snuten också, supporterpolisen som det kallades, med Saddam Hussein i spetsen. Mm. Då stod de och tog kort på alla som gick ombord på den här Finlandsfärjan. Jag var inte misstänkt för något som helst brott, Hans. Men jag sitter säkert kvar någonstans med mitt ansikte så att de kunde peka ut folk som inte hade gjort ett satans skit i den där landskampen mot Finland som vi för övrigt vann med 2-0. Aj. Johnny Brottom, Johnny Ekström gjorde målen.
Just det.
Kommer du ihåg Johnny Ekströms klassiska uttal? Hur fan ska jag klara mig i Italien? Jag vet ju inte ens vad spaghetti heter på italienska.
Nej, så var det. Johnny Brottom. Ah. Men vad säger... spelar ni i Atlanta? Nej.
Just nu spelar han på ett äldreboende. Uh-huh. Han var ju truckförare på ICA utanför Torslandaverken. Mm. Svensk rockhistoria. Ja. Hans, vad sa du? Romregistret, ska vi inte ha sånt menar du?
Nej, det skulle stå oss dyrt då, för då, alltså romregistret stod ju skattebetalarna dyrt. Vi var ju nämligen tvungen att betala ut skadestånd till samtliga personer som var inblandade i det här registret. Det var ju lite urskillningslöst, de hade ju liksom skrivit upp bebisar och liksom treåringar och allt möjligt. Det är möjligt att de kommer att begå brott så småningom, men det kunde de ju faktiskt inte veta på förhand. Så att, det var lite oförsiktigt och det blev en dyr läxa för polisen, och därför är man nog väldigt försiktig. Det är därför man nu är väldigt svår att samla in intel också. Till exempel när man skulle göra en koranbränning i Linköping så visste ju polisen absolut ingenting, för man hade ju inte vågat spana på de här släkterna då, eftersom det är förenat med liksom skadeståndskrav senare. Så
ja, det är ju integritetskränkande att hålla koll på de som eventuellt kan bli brottslingar.
Ja,
för att återknyta till den här Erdogan då, som har anklagat Sverige för att vara ett hotell för PKK-sympatisörer.
Ja, inte bara PKK, vi har ju massa andra terrororganisationer också.
Exakt.
Ja, vi är ju IS-medlemmar och vi är alla möjliga som stortrivs i det här landet.
SSU, MPM, SD, det är många som har förstört det här landet, absolut. Nej, men när Holmér sa, jag tror att det är PKK som har gjort det här, för att återknyta till Erdogan och att han blockerar oss inför NATO-medlemskapet. När Hans Holmér i Palmeutredningen ska gripa PKK-anhängare, så på en natt så griper de, tror jag, 40-50 stycken. Hade de klarat det om de inte hade haft ett hemligt kurdiskt register över PKK-sympatisörer?
Det tror jag faktiskt, för att de knackade bara på dörren och så satt de ju där allihop. Det var ju bara att gripa alla med skägg, så att säga. Det var ju inga problem på den tiden. Det där fick jag ju äta upp, håll med. Det var ju tyvärr lite av hans eftermäle. En synnerligen misslyckad polisutredning. Han tappade bort Palmes mördare och han gjorde sig osams med fridfulla kurder i det här landet, som är bra folk i allmänhet.
Absolut, och det här fortsätter att plåga honom faktiskt, även om han har...
Håll med.
Ja,
även han dog ju för 20 år sedan.
Ja, så du tror vi dör. Jag tror ju på reinkarnation. Jaha. Nej, men Kurdo Baksi, en kurdisk aktivist, skriver i tidningen idag om att kurder alltid har använts som ett slags... att man skyller på kurder i den svenska debatten. Alltifrån så dyker upp Hans Holmér och Palmeutredningen till idag när Erdogan då använder kurder återigen som ett slagträ, som ett slags menage à trois. För att stoppa Sverige från att komma med in i NATO. Ska du gå med i NATO, Hans? Jag har ett familjemedlemskap. Du får 20%. Det är som ett gymkort, där jävla NATO.
Ja, det är det, va? Ja. Nej, men som sagt, jag gör precis som Groucho Marx. Den förening eller organisation som vill ha mig som medlem i vill jag verkligen inte vara med i.
Underbart. Vill du vara med i den här podden, Hans?
Ja, tack. Men det är ingen förening. Det är bara, sitter bara och snackar skit.
Men säg det inte till någon.
Nej.
Du har genomlevt, du har överlevt, du har behandlats och... ja, det här är ju ett mentalt lavemang. Vi kör en gång i veckan, men har vi fått en ny poddchef, det är Davva. Mm. Och han är beredd att kanske köra 2 avsnitt i veckan. Men nu har jag tjatat om det så jävla länge.
Ja, det har du pratat om i flera år, Jonas. Ja. Det verkar inte hända riktigt.
Jag gör en kovändning, jag gör som försvarsministern. Det kommer nog inte att bli 2 avsnitt i veckan. Åtminstone inte den här veckan. Vi får se vad som händer.
Nej.
Ska vi gå ut på lite country? Du,
jag får bara påminna om att vi ligger på podplay.se eller podplay-appen. Och där hör man ju... det här resonemanget en dag före alla andra, det vill säga på onsdagen.
Är det bra eller dåligt?
Ja, ytterst svårt att uttala om det faktiskt. Ibland kan det vara skönt att slippa höra en dag för tidigt.
Underbart. Vi går ut på lite country. Glöm inte alla människors lika värde, värdegrund, och glöm inte att titta på Bingolotto på söndagar. Så överlever vi. Nu åker vi. Tack för oss, Inaktuellt. Jonas Nilsson, Hans Wiklund. Normalt sett hör ni oss i Morgonrock, morgonshowen på rockklassiker. Convoy! It was the dark of the moon on the 6th of June in a Kenworth pulling logs. Cab over Pete with a reefer on and a Jimmy hauling hogs. We is heading for Bear on I-10 about a mile out of Shaky Town. I says, Pigpen, this here's a rubber duck and I'm about to put the hammer down. Cause we are little convoy. Det är så bra här, Hans.
Ja, det är det.
Fy fan. Tack för att du står ut med läger eller Inaktuellt. Vi hörs om en vecka. Får vi några kloka slutord som Vladimir Lenin alltid fixar när han skickar iväg kolchosbönder bort till Uralberg. Något slutord sådär, det sista vi hör, Hans.
Absolut, hej då!
Podplay, en del av Power.